بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Idag ska vi börja med en ny bok som heter Al-Afnan al-Nadiyya. Och vi kommer att hålla oss till den boken inshallah ta'ala på tisdagar. Och eventuellt någon gång ibland ha en annan föreläsning i något annat aktuellt ämne. Boken heter Al-Afnan al-Nadiyya. Sharh manzumat al-subul al-sawiyya. Al-fiqh sunan al-marwiyya. Och den är skriven av Sheikh al-Hafidh ibn Ahmed ibn Ali al-Hakami. Alltså, Sheikh Hafidh al-Hakami, han skrev poesiverser. Han var en stor lärd man, vi ska prata om vem han var. Han skrev flera tusen poesiverser i fiqh. Och sen avslutade han dem med att tala om al-adab, etik och moral. Och det är den delen vi tänkte läsa ifrån. Den delen av boken vi tänkte läsa ifrån. Och Sheikh Hafidh, han skrev dessa poesiverser för att det är lättare att lära sig några poesiverser att lära sig, eller det är ett lätt sätt att lära sig fiqh på, eller vilken kunskap det än må vara, så det är lätt att lära sig poesiverser för det fastnar i huvudet. Så han skrev dessa poesiverser, och sen senare, för inte länge sen, så förklarade hans student dessa poesiverser. Och hans student är Sheikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, som fortfarande lever i södra Saudiarabien på gränsen till Yemen, i Samita i södra Yemen. Och varför jag valde just den här boken och det här ämnet var för att jag har länge haft nia att gå igenom lite med etik, moral, akhlaq, adab, för att vi har inte gått igenom det så mycket. Och det är många saker som vi inte känner till gällande i vardagliga saker. Att nysa, att gäspa. Som idag ska vi prata om att söka tillstånd. Att be om tillåtelse att få komma in hemma hos någon. Och så vidare. Det finns många sådana saker som man behöver veta. Den är väldigt kortfattad, boken. Därför valde jag just den här boken. Den tar upp alla de här sakerna på ett väldigt lätt sätt. Kanske ett ämne, en sida, två sidor, tre sidor. Han går inte så djupt in i saker och ting. Så att man kan lätt fastna annars om man går igenom andra böcker. Det kan bli för långt. Man kan ha till exempel 5 lektioner om att säga salam aleikum. Till exempel. Jag skulle kunna ha det. Men istället kan man ha det i en föreläsning. Så man underlättar för människorna kunskapen. Jag tänkte kort nämna vem författaren är till själva poesiverserna. Sheikh Hafidh al-Hakami. Ni har säkert hört hans namn. Sheikh Hafidh al-Hakami. Han var en man som föddes 1922. Och han dog 1957. Hur många år är det ungefär? 1922 till 57. 35 år levde han. Ett kort liv. Men han gav otroligt mycket till den muslimska umman under det här korta livet. Och det finns folk som lever en kort stund, men de gör mycket gärningar. Och det finns folk som lever länge, men de gör inget gott. De kanske till och med fyller sitt liv med dåliga gärningar. Imam Nawawi levde också väldigt kort, 45 år något sånt. Och han skrev så otroligt mycket böcker som muslimerna har nytta av. Den här mannen, Sheikh Hafidh al-Hakami, han föddes i södra Saudiarabien, i Al-Jizan, nära Samita, i en by som heter Salam. Han jobbade tillsammans med sin bror som fåraherde, och hans bror hette Ahmed. De brukade gå ut och vakta fåren. Och föräldrarna och många andra var väldigt fattiga på den tiden. Det fanns inte så mycket pengar och så vidare. Folk hade inte råd att sätta barnen i skola eller på koranskola. Utan barnen fick jobba helt enkelt. Barnen fick hjälpa till och jobba. Hans storebror gick ibland på koranlektioner och lärde sig de här korta surorna på slutet på Juz Amma, och lärde sig att läsa självklart och skriva. Så han gick hem till sin lillebror Hafid och lärde upp honom på kvällen det han hade lärt sig på dagen. Så på så sätt lärde sig Sheikh Hafid att läsa och skriva, och han lärde sig de här korta surorna från Koranen när han var liten. Han läste ut hela Koranen när han var 7 år. Läste han ut hela Koranen korrekt, alltså utan fel. Och på den tiden, som vi sa, så var det väldigt fattigt och så vidare. Det fanns inte så mycket böcker. Det var inte som idag att vi, mashallah, vi har böcker i överflöd som vi kanske inte ens har öppnat. På den tiden så lånade man böcker av varandra och läste dem, lämnade tillbaka dem. Eller man lånade dem, skrev av dem och gav tillbaka dem. Så Hafid och hans bror brukade låna böcker, de få böcker som de kom över, och läste dem och skrev av dem. Till exempel så lånade de en bok som heter Rahabiya, som är poesi i arvsrätt. Den är ganska svårt. Poesi i arvsrätt. Och Sheikh Hafid, han memorerade hela den här poesin på 3 dagar när han var 7 år gammal. Alltså det är flera, det är kanske 20-30 sidor. Memorerar han på 3 dagar. De skrev av boken och lämnade tillbaka den. De lånade också El-Usul al-Thalatha och Kashf al-Shubuhat. Skrev av dem och memorerade dem. Och sen så fick de höra att det hade kommit en sheikh till Samita, till en stad som låg ganska nära. En sheikh som hette Abdullah al-Qar'awi. Och Abdullah al-Qar'awi, han var en lärd person som muftin sheikh Ibrahim al-Sheikh, som var sheikh till sheikh bin Baz, rahimahullah, al-Jami', hade skickat till södra Yemen för att göra da'wah. För att folk där var väldigt okunniga och det fanns kyrk och så vidare. Södra Saudiarabien. Ja. Han skickade honom dit för att göra da'wah. Så han kom till Samita och öppnade en liten skola där. En mahad salafia som finns kvar än idag. Så en man från Yemen mötte Sheikh Hafid och hans bror. Och han sa, det finns en person som har kommit till Samita som har böcker som kommer att gynna er. Gå till honom och låna dessa böcker. Så Hafids bror, som var den äldre då, begav sig till Samita för att träffa den här sheikhen. Och då så skrev Sheikh Hafid, innan han var 10 år, han skrev ett brev till Sheikh Abdullah al-Qar'awi där han bad om att få låna böcker. Och han öppnade brevet med att skriva 2 jättevackra poesiverser som han kom på helt själv. Okej? Okay? Och innan det här, ska jag inte glömma, så hade han memorerat en bok som heter Lamiyat al-Af'al av Ibn Malik. Och Lamiyat al-Af'al är bland de svåraste böckerna som finns. Gällande just det poesi som handlar om ordstruktureringen på arabiska. Hur man bygger upp meningar och sånt. Alltså det är något som typ en lärare idag inte ens förstår sig på. Typ. Det är jättesvår arabiska. Det memorerar han innan han var 10. Medan han satt och vaktade fåren. För att han och de andra beduinerna brukade tävla om poesi och lite ord och vem som kunde rimma och så vidare. Och han självklart kunde ju knäcka allihopa. Så han skrev det här fina brevet till den här sheikhen som han fortfarande inte hade träffat. Och öppnade brevet med poesiverser. Så brevet tog till Sheikh al-Qar'awi. Och när han såg brevet så läste han brevet. Så väldigt fint. Väldigt fint skrivet. Och så sa han, vem är det som har skrivit det här brevet? Och då så sa Hafids storebror att det är min lillebror som har skrivit det. Och sa han, vem är din lillebror? Han sa, han är fåraherde. Och han är typ 7-8 år någonting. Så sheikhen, han blev väldigt, väldigt förvånad. Så de berättade att han gick till moskén. Så höll han i pappret. Och kollade och kollade. Och så efter salat så sa han till sina studenter, billahi alaikum, alltså vid Allah, är det här ett brev av en fåraherde? Alltså är det här en liten pojke som har skrivit det här brevet? Det måste vara något väldigt speciellt med den här pojken. Så han sa, vi ska gå och besöka dem. För han bjöd också in honom dit. Han sa, kom och besök oss. Vi kan inte komma till dig. Eller jag kan inte komma till dig. Så kom och besök oss istället. Så sheikhen, bara för att han blev så förvånad över det här brevet, bestämde sig för att åka till den här byn där Hafid och hans storebror bodde. Så han åkte dit. Och kom dit och träffade sheikhen i byn och gav en maw'idha, en påminnelse i moskén, och uppmanade folket till tawhid och ha rätt aqida och så vidare. Och sen så blev man inbjuden hemma hos den här sheikhen i byn. Och Hafiz storebror var där, men sheikh Hafiz var upptagen med att valla fåren och kunde inte komma dit förrän på kvällen. Och när han kom dit på kvällen så sa sheikh Abdullah till honom att sitt här och läs Koran för mig. Jag vill höra typ hur du läser Koranen. Så Hafiz började läsa Koranen. Han var fortfarande kanske 8-9 år någonting. Och han läser så vackert att sheikhen börjar gråta. Han säger typ, vad är det här? Han kommer från ett ställe mitt ute på landet. Det finns ingen som ens lär ut de här sakerna. Och han läser så vackert. Så han sa, kom och sitt här. Så satt han sig bredvid honom. Och började ställa frågor i aqida. Vad säger de? Tawhid och så vidare. Och han svarade rätt på alla frågor. Till och med arvsrätt. Mycket svåra frågor. Så han blev väldigt, väldigt förvånad över den här unga pojkens väcka, hans intelligens. Den var väldigt, väldigt enastående. Så han bestämde sig att stanna kvar i den här byn några dagar för att lära upp den här pojken. Och han sa till hans studenter som hade följt med från Sameta att vi ska stanna här nu i 20 dagar. Så han stannade i 20 dagar och lärde ut kunskap i den här lilla byn. Och lyssna på det här, den här pojken, Hafiz, Allah yarhamo, läste för honom hela Koranen. Och det här, man måste tänka på också, att han studerar med honom från fajr till duha, till yani, förmiddagen kan man säga. Och gick och vallade fåren, och sen kom han tillbaka vid duhur och studerade till asr. Och så vidare. Och sen vallade fåren. Och sen kom han tillbaka till Maghreb och studerade till efter Isha. Vad var det han uppnådde under de här 20 dagarna? Jo, han läste hela Koranen med tajwid för sheikhen. Och lärde sig tajwid också. De studerade Arabin al-Nawawiya av Imam al-Nawawi. Tillsammans med förklaring. De studerade Bulugh al-Maram. 1400 hadither i fiqh. De studerade Rahabiyya i arvsrätt. Fiqh också. Och sen så begav sig sheikhen tillbaka till Sameta. Och Hafiz lovade att han skulle komma och studera med sheikhen. De frågade också sheikh Hafiz föräldrar om han kunde gå och studera. De sa, vi kommer betala det ni behöver. Alltså det här fårahede och så vidare. Vi kommer betala för er, bara han får komma och studera. Men de sa nej, vi behöver honom. Så i alla fall, han stannade med sin mor och far och åkte ibland och studerade i Sameta och kom tillbaka när han hade tid. Men han hjälpte till hemma hela tiden. Och sen, med Allahs qadar, så dog hans mor och hans far åkte på hajj med hans storebror och dog också samma år. Och då så begav sig sheikhen till Sameta, till den här skolan, Salafi-skolan i Sameta. Och där började han att söka kunskap på riktigt alltså. Och han var väldigt, väldigt ivrig. Han memorerade hela Koranen på en månad. På en månad. I Ramadan. Han lärde sig en juz om dagen. Han började läsa efter fajr fram till dhuhr. På den korta stunden lärde han sig en hel juz. Alltså 20 sidor från Koranen. Medan Sheikh Ahmed al-Najmi, som studerade tillsammans med honom, som inte dog för så länge sedan, Sheikh Ahmed al-Najmi, han har säkert hört hans namn. Han sa, jag brukar memorera en åttondels juz om dagen. Det blir två sidor något. Och sen han sa, jag kan inte memorera tempot som han gör. För han memorerar en juz, alltså 20 sidor om dagen. Och på kvällen var han imam i Taraweh. Och han var fortfarande, vet jag, 10-12 år någonting. Väldigt, väldigt ung. Och sen läste han Tafsir ibn Kathir. Mycket stor tafsirbok. Han läste Tafsir al-Baghawi. Han läste Bukhari, hela Bukhari, Nasa'i, Tirmidhi, Abi Dawud, Muwatta Imam Malik. Han läste Fathul Bari, förklaringen på Bukhari, från början till slut. Och inte bara att han läste, utan när han läste igenom de här böckerna så skrev han Fawaid, han förkortade böckerna och så vidare. Han läste också Al-Ainis förklaring på Sahih Bukhari. Och Det här är inga små böcker alltså. Förklaringen på Bukhari är 18 volymer. Han läste dem i alla fall. Han läste också förklaringen på Sahih Muslim av Nawawi. Han läste Zad al-Ma'ad ibn al-Qayyim, Nuniyat ibn al-Qayyim, Ad-Durrar av Shawkani tillsammans med förklaring. Han läste också böcker i Nahu, arabisk grammatik. Han memorerade Al-Fiyya ibn Malik, de här 1000 poesiverserna i grammatik och andra logaböcker. Han läste också jättemånga Mustalah al-Hadith-böcker. Och han läste Al-Bidaya wa Nihaya av Ibn Kathir, som också är jättestor. Alltså början till slutet är historia, världshistoria kan man säga. Han brukar läsa från den. Och sen så brukar han läsa för hans studenter, eller andra studenter, efter Salat al-Taraweeh på kvällen, vissa delar från den islamiska historien. Han träffade också en annan sheikh som hade en bok som hette Khalq Af'al al-Ibad av Imam Bukhari. Och han hade hört om den här boken, den Aqida-boken. Och den är väl egentligen typ 200 sidor tjock någonting. Och de sa att när han bara fick se boken så tog han upp den och han gav ifrån sig ett ljud som man kanske gör när man skulle hålla en guldtacka eller någonting. Så, han bara njöt av att bara hålla i boken. Så han typ gick in i biblioteket och sheikhen som lånade ut boken, han sa vi bad isha och sådär, sen somnade vi. Och vi vaknade på natten för att be tahajjud. Och vi gick till sheikhen som ägde boken. Och jag tror det var Sheikh Abdurrahman al-Muallimi. Och han sa typ, har du läst färdigt boken? Och då så sa hans kompis, nej, han har skrivit av hela boken. Och han har memorerat hela boken. Och den här, det är hadither med kedjor. Så han sa typ, okej, berätta den här hadithen. Så han rabblade upp kedjan på hadithen. Alltså från minnet. Och så där. Så han kunde hela boken utantill. På några timmar hade han lärt sig den utantill. Han var otrolig och det som kallas på arabiska för abqari. Alltså ett geni. Ett geni. Det är helt otroligt. Och när han var 20 år så bad han, man bad honom skriva lite lätt poesi i aqida. Som studenterna skulle kunna lära sig. Som en nybörjarkurs kan man säga. Och då skrev han Silam al-Wusul. Det heter Silam al-Wusul till med kasra. Namn. Den här otroligt vackra poesin. Den finns att ladda ner på vissa hemsidor. Och den omfattar aqida med bevis. Och sen, och det här skrev han när han var 20 år. När han var 24 skrev han förklaringen på den här poesiversen. I 3 volymer. En bok som heter Ma'arij al-Qabul. Och det är bland de bästa aqida-böcker som har skrivits. Det tar upp mycket grundläggande och mycket lätt aqida i 3 volymer. Och en av de lärde han sa, typ, om det inte vore för att hans namn stod på boken så skulle man tro att det var en av själv som hade skrivit den. En av de stora imamerna. Och det här skrev han när han var 24 år gammal. Alltså han var ett geni, den här sheikhen, Sheikh Hafid al-Hakami. Och sen år 1957 så åkte han på Hajj. Och där så fick han solsting, om jag inte har fel, och dog på grund av det. I 35 års ålder. 35 år. Och 2 månader gammal blev han. Rahimahullah. Så han är en mycket stor lärd person. Och han är också lärare till, alltså han levde samtidigt som Sheikh Ahmed Najmi. Och han är bland lärarna till Sheikh Zayd al-Madkhali som har skrivit den här boken. Även Sheikh Rabi var från hans studenter. Och andra lärda från södra Saudiarabien. Tog mycket kunskap av Sheikh Hafid al-Hakami. Så Allah, må Allah ha rahma över honom. Och belöna honom för det han har gjort. Och vi tänkte nu börja med det första kapitlet i den här. Kitab al-Jami'. Som vi sa, den här boken är 8 volymer. De 7 första handlar om fiqh. Från det att man gör wudu till hur man ska styra ett land. Alltså allt som har med fiqh att göra. Och sen avslutade han boken med Kitab al-Jami'. Alltså det som vardagliga saker kan man säga. Moral, etik och så vidare. Och samma struktur finner ni i Bulugh al-Maram. Fiqh och sen avslutas boken med al-Jami'. generella vardagliga saker som muslimerna behöver. Och det första kapitlet han tar upp är al-istivan wa kayfiyatihi. Hur man ska söka tillåtelse när man besöker en människa. När man knackar på sig en människa. Man besöker en människa. Hur ska man då söka tillåtelse? Och det kanske låter som någonting självklart för många. Men det är otroligt viktigt. Och därför har Allah sänt ner verser i Koranen gällande hur man ska söka tillåtelse. För att människan ska särskilja sig med dessa goda egenskaper som Allah och hans sändebud tycker om. Att människan ska vara ordningsam och ärofull. Och Allah säger i de här verserna som finns i surat An-Nur, vers 27-29 och sen vers 58 och 59. Allah säger i de här verserna: Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim laysa 'alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskuna fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Det här är de första verserna från surat An-Nur, vilket kan översättas till: troende, gå inte in i främmande hus, alltså hus som inte är era, utan att först bett om tillåtelse och hälsa husets folk. Detta är bättre för er för att ni ska lägga det på minnet. Och om huset är tomt, så ska ni även då inte gå in utan tillåtelse. Och om ni ombes att gå tillbaka, så gå tillbaks. Detta är renare för er. Och Allah, wallahu bima ta'maluna alim. Allah är medveten om allt som ni gör. Men ni gör ingen synd om ni går in i obebodda hus som inte ägs av någon, som innehåller det som är till nytta för er. Allah vet vad ni gör öppet, lika väl som det som ni gör i det dolda, eller det som ni vill dölja. Så det här är de första verserna. Och sen säger Allah: Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinukumul ladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulum minkum thalathata marrat wa idha balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablikum. Troende, vid tre tillfällen bör era slavar och de som ej nått puberteten be om tillåtelse, alltså för att få gå in i era rum, före fajr, och då ni under middagshettan lättar på era klädsel, och efter kvällsbönen. Dessa är tre tillfällen ni inte behöver täcka er kropp. Om ni, frånsett från dessa tillfällen, låter dem röra sig fritt omkring er, gör varken ni eller dem någon synd. Kadhalika yubayyin Allahu lakum al-ayati wallahu alimul hakim. Och på så sätt klargör Allah sina verser, och Allah är al-alimul hakim. Men när barnen i ett hem uppnår puberteten, så ska de be om tillstånd vid alla tillfällen, så som de innan de gjorde. Det här är väldigt många verser, och vi ska gå igenom dem stegvis. Allah säger först här: troende, gå inte in i främmande hus utan att först bett om tillåtelse och hälsat på husets folk. Detta är bättre för er för att ni ska lägga det på minnet. Och även om huset är tomt, så ska ni även då inte gå in utan att be om tillåtelse. Och om ni ombes att gå tillbaka, ni kommer och besöker någon och säger: får jag komma in? Och han säger: nej, gå hem. Så ska ni gå tillbaka. Det här är renare för er. Men ni gör ingen synd om ni går in i obebodda hus som inte ägs av någon, som innehåller det som är till nytta för er. Alla vet vad ni gör öppet, lika väl som det ni gör i det dolda. Sheikh Zaid säger att det finns många fawaid som vi lär oss från dessa välsignade verser. Det första är att det är obligatoriskt att söka tillåtelse om man vill gå in i ett hus. Varför? För att, så att man inte går in, öppnar dörren och ser folk avklädda. Man ser inte deras, så att man inte ska se deras aura, deras privata delar eller någonting som de inte vill visa. Kan man hämta vatten? Om ni tillåts att gå in, så gå in bikulli sidq wa naqa. Gå in renhjärtade och uppriktiga. Men om det sägs till er att gå tillbaka, alltså folket hemma kanske inte är förberedda för att ta emot gäster, då ska ni gå tillbaka an rida wa taslim. Helt nöjda och underkasta er det här beslutet. Det här är bättre för er. Det här renar era hjärtan, ert yttre och era angelägenheter. Och det är också mer barmhärtigt för de personerna som du har gått att besöka. För de var inte förberedda på att ta emot dig. Alltså om du tvingar dig in och de inte är förberedda, så är det inte snällt mot de som du har gått för att besöka. Och Ibn Uthaymin, han nämner i hans förklaring på Riyad al-Salihin att man inte ska skämmas över att säga nej. Om någon kommer för att besöka dig och du inte är förberedd, du har inte tid, då skulle du aldrig skämmas för att säga nej. Sen är jag upptagen, tyvärr. Och vi kommer komma till det, man behöver inte ens svara. Han knackar på och ringer på 3 gånger. Du behöver inte ens öppna dörren, du behöver inte ens svara. Och Sheikh Sa'di i hans tafsir nämner att varför? För att det är inte er rättighet att besöka någon människa. Och det är inte personens skyldighet att ta emot er. Eller hur? Ja. Är din kompis skyldig att ta emot dig som gäst? Nej. Om han gör det, så har han gjort någonting frivilligt. Så det är inte din rättighet att komma in hos honom. Och det är inte hans skyldighet att ta emot dig. Och det är just därför man inte heller har rätten att bli arg. Utan du ska gå tillbaka helt renhjärtad. Och finna dig i att han kan tyvärr inte ta emot besökare just nu. Och det här är bättre för dig. Vissa kanske blir arga, eller hur? Du kommer hela vägen hem till någon, knackar på och han säger nej, jag har inte tid. Stänger dörren. Ja. Men följer de här verserna, så hamnar du där. Du accepterar det och går därifrån. Helt ren hjärtat, har ingenting emot den här personen. För han har inte gjort någonting fel. Det är inte wajib för honom att ta emot det, utan det är frivilligt. Taib. Så det är en ganska viktig egenskap att man tänker på. Men självklart om man har bjudit det eller någonting sånt är en annan sak. Men att bara komma och hälsa på någon spontant, då kan man inte förvänta sig att bli accepterad. Sheikh Sa'di nämner också varför man inte får gå in i folks hus utan tillåtelse. Den första anledningen är för att man inte ska se folks aura. Man ska inte se privata saker i huset. Och Sheikh Sa'di nämner också en fin sak han sa. För människans hus täcker hans aura, alltså när han är hemma, precis som kläderna täcker hans aura när han är ute. Så därför ska man inte gå in utan tillåtelse. För du kanske öppnar dörren och finner personen i ett tillstånd som du inte vill se personen. Han nämner också en annan anledning. För att om du går in i folks hus utan tillåtelse, så kan det skapa misstankar. Att personen kanske anklagas för stöld. Eller hur? Du kanske har glömt bort någonting, vart du har lagt det. En person, släkting, kom hem till dig utan tillåtelse. Grannen såg han till exempel. Du hittar inte din grej, du kommer att anklaga honom. Till exempel. Det är också en viktig anledning till varför man ska söka tillåtelse. Man ska inte gå in utan tillåtelse. För man kan bli anklagad för saker som man inte har gjort. Och sen nämner Allah också här att man ska inte gå in först när man har fått tillåtelse och att man har hälsat på familjen. وَتُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِهَا. Och att du hälsat på husets folk. Det här är bättre för er. Och vad man ska säga är, man säger assalamu alaikum adkhul. när man ber om tillåtelse. Man säger assalamu alaikum, får jag komma in? Alla nämner att man ska säga assalamu alaikum och att man ska be om tillåtelse. Vissa lärda säger att den här tillåtelsen kan ske på enligt seden i landet man bor i. Så det behöver inte vara just det här ordet är adkhul på arabiska, får jag komma in. Utan du kan ju säga på svenska assalamu alaikum, får jag komma in och så vidare. Det är helt okej. Okay. Och de nämnde att det var någon persier som kom till Medina och använde persiska ord, får jag komma in. Dar, tror jag, det här korta ordet. Dari. Så efter det så man kallade den här mannen för Adarawardi. Adarawardi. Det är i alla fall en känd alim i alla fall. Så man kan säga det på vilket språk som helst. Men det viktigaste är att man ber om tillåtelse och att man säger assalamu alaikum. Den fjärde saken vi lär oss från de här verserna är att det inte är tillåtet att gå in i hus som är obebodda eller där ingen är hemma förrän man har bett om tillåtelse. Förutom om huset är obebott och det finns någon nytta för dig i huset, då får du gå in. Och här råder det ganska mycket ikhtilaf. Vad menas med just de här husen? Alltså det kan vara övergivna hus, det kan vara ruiner, det kan vara hus som finns på vägarna till Mekka till exempel, som är till för att folk ska vara där, övernatta där och så vidare. Eller det kan vara övergivna hus som man kan använda som badrum och så vidare. Att det är det som menas med versen. Här behöver du inte be om tillåtelse, utan det är bara att gå in. Tayyib. Vi lär oss också av verserna att det är obligatoriskt att sänka blicken när man ska be om tillåtelse, när man knackar på hemma hos någon. Och det är absolut inte tillåtet att försöka kolla in i huset. Det här är något väldigt fult, en väldigt dålig egenskap. Och vi kommer komma tillbaka till det här senare. Och sen nämner Sheikh Zayd hadither gällande det här med att söka tillåtelse. Han nämner att i Bukhari och i Muslim så har det berättats från Abu Musa radiyallahu anhu att profeten alayhi salam han sa al-isti'dhan thalath, att söka tillåtelse ska man göra tre gånger. فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَرْجَ. Om du får komma in, ja, så går du in. Om inte, så går du tillbaka. Och vi lär oss av den här hadithen att man ska knacka tre gånger. Man knackar och säger salamu alaikum, får jag komma in. Knacka eller ringa på klockan, får jag komma in. Och så vidare. Tre gånger, inte mer. Och sen, om du inte har öppnats eller personen säger nej, så går du bara tillbaka. Och du gör inte mera. Vissa lärda säger, om du misstänker att personen inte har hört, du är nästan säker på det. Det kanske är en villa och han är på altanen, äppelträden eller någonting. Då är det tillåtet. För hela syftet är att tre gånger räcker. Och du ska inte stå kvar och vänta framför dörren. Utan tre gånger, om han inte öppnar, så går det. Och vi kommer tillbaka till den punkten också. Och det har också berättats i Bukhari och i Muslim från Sahl ibn Sa'd att profeten a.s. han sa innama ju'ala al-isti'dhan min ajli al-basar, att söka tillåtelse har lagstiftats just på grund av att man inte ska se förbjudna saker, al-basar, man ska inte se saker som man egentligen inte borde se. Och det har också berättats i Abi Dawud med en autentisk berättarkedja att en man kom till profeten alaihissalatu wassalam och han sa alij, ska jag komma in? Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam till sin tjänare, gå ut till den här mannen och lär honom hur man ska söka tillåtelse. Säg att han ska säga assalamu alaikum a adkhul, assalamu alaikum, får jag komma in. Mannen hörde det här som profeten alaihissalatu wassalam sa till sin tjänare, så han sa, då så sa mannen direkt assalamu alaikum a adkhul. Då så sa han varsågod och kom in. Tayyib, den här hadithen är autentisk. En annan man som det berättas i Abi Dawud kom till profeten alaihissalatu wassalam, gick in till honom utan att hälsa. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, gå tillbaka och säg assalamu alaikum a adkhul, assalamu alaikum, får jag komma in. Sen säger sheikhen, det är tillåtet också att knacka på dörren. Som det berättas i hadith Jabir. Han sa, jag kom till profeten alaihissalatu wassalam. Och jag knackade på dörren och sa, eller då så sa han till mig, vem är det? Och då så sa jag, ana. Alltså det är jag. Då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ana, ana. Alltså han ogillade att han sa jag. Och den hadithet är Bukhari och är muslim. Den bevisar i alla fall att det är tillåtet att knacka. För profeten alaihissalatu wassalam sa inte att det var fel. Och Anas berättar också att sahaba brukade knacka på profetens dörr sallallahu alaihi wasallam med fingertopparna. I respekt för profeten sallallahu alaihi, för att inte störa honom. Så det bevisar också att man får knacka. Och den här knackningen, vissa säger den ska inte vara överdrivet högt. Utan beroende på husets storlek. Och det viktigaste är att personen hör. Om man har hört och inte låter det komma in, så går du bara därifrån. Det fanns en lärd man från Salaf som hette Shu'ba. Han var från de stora lärarna i hadith. Och han bodde i Irak. Det fanns en man som reste till honom. Och när han kom fram och knackade på hans dörr, så sa Shu'ba, han sa, vem är det? Och då så sa mannen, det är jag. Och då så sa Shu'ba, han sa, jag har ingen kompis som heter jag. Och sen så sa han i alla fall, jag har hört från honom, som har hört från honom, från den här sahabin, att profeten sa, och han sa, om ni knackar så ska ni säga assalamu alaikum, får jag komma in. Så han lärde honom i alla fall. Så man ska inte säga det är jag, utan man nämner sitt namn, sin kunja eller någonting som gör att folk vet vem man är. Okej? Okay? Och vissa lärde säger att det är jag kanske tyder på högmod. Typ det är jag. Alla vet vem jag är, eller hur? Ja? Det är mer ödmjukt att man säger sitt namn. Så undvik att säga det är jag. Utan säg istället det är Abdallah, det är Mohammed och så vidare. Och så säger Sheikh Zayd Hafidahullah att i dessa profetiska texter finns det ett klart och tydligt klargörande i det Allah Ta'ala har uppenbarat från islamisk moral och etik, så att folk när de praktiserar det ska kunna leva i frid och i säkerhet, och det ska inte vara kaos och kalabalik, och man ska inte behöva vara rädd för att folk ska se ens privata delar, och att man ska liksom sätta skräck i familjer och så vidare, då deras hem är täckta. Så det är obligatoriskt för den muslimska umman att lära sig denna moral och denna etik, och att praktisera det i sitt vardagliga liv på allvar, och att veta att det finns inget riktigt ärofullt liv förutom om vi sätter dessa principer i praktiken. Och vi lägger till här att Uthaymin, han nämner också att det är tillåtet att gå in om man har fått en tidigare inbjudan. Om min kompis säger till mig, kom till mig klockan 5. Om jag inte är hemma så lämnar jag dörren öppen. Det är bara gå in. Då får jag gå in. Det här är en tillåtelse. Okej? Okay? Det är ganska självklart. En annan grej som nämns är att det spelar ingen roll om dörren är låst eller öppen. Även om den står vid öppen så får du inte gå in i ett främmande hus utan att ha sökt tillåtelse. Och en annan viktig punkt är att det här gäller också släktingar. Det kanske är ovanligt att man går in hos en främmande person eller en broder utan tillåtelse. Men det kanske är någonting man gör hos släktingar, eller hur? Faster, moster, eller hur? Det är kanske vanligt, eller de kommer hem hos dig som vanligt och så vidare. Det här ska man också undvika. Det har nämnts från Salaf. Till exempel så berättar Bukhari i hans Adab al-Mufrad från Ibn Umar radiyallahu anhu, att när hans son blev könsmogen så brukar han inte gå in till honom förutom att han hade sökt tillåtelse först. Alltså även om han är 15 eller 14 år så sökte han tillåtelse för att gå in till sin egen son. Ibn Mas'ud frågade, han frågades av en man, ska jag söka tillåtelse när jag går in till min mor? Och då så svarade han, ibland kanske din mor är i ett sånt tillstånd som du inte vill se henne på. Alltså hon byter kläder och så vidare. Så du ska självklart också söka tillåtelse när du går in hos din mor. Och Abdullah ibn Abbas, han sa, du ska söka tillåtelse hos din syster även om hon är hemma hos dig. Alltså om din syster skulle komma på besök eller bo hemma hos dig och du kommer hem till dig själv, så ska du först knacka och så vidare. Och säga typ, nu kommer jag och så vidare. För kanske hon också är i ett tillstånd som du inte vill se henne. Hon kanske är naken. Så det här är mycket viktig egenskap i islam, att man alltid söker tillåtelse när man går in, förutom sitt eget hem. Om du kommer hem till dig själv så behöver du inte söka tillåtelse. Men vissa av salaf säger att du ska typ i alla fall visa att du har kommit hem. Du säger assalamu alaikum. Du kanske harklar eller någonting sånt. Säger subhanallah. Så att folk hör att du har kommit hem. Men självklart om du har, din fru har en massa kompisar hemma, andra kvinnor, så ska du ju också självklart säga till om du kommer hem och så vidare. Man får ju liksom väga upp det här. Det hela går ut på att du ska inte se folk utan hijab, och kvinnor ska inte se dig lättklädd och så vidare. Och vi kommer tillbaka till det. Nästa kapitel, att det är om jag har skickat en person för att hämta en annan person, då är det tillåtelse för den andra personen. Okej? Om jag ska ha en bjudning hemma hos mig och jag säger, kan du gå och hämta Abdallah från tunnelbanan? Okej. När han kommer tillbaka efter 5 minuter, då behöver varken han eller Abdallah be om tillåtelse, utan de går bara in. Men vissa säger, om det har gått lång tid emellan, så är det bättre att han åtminstone säger assalamu alaikum, jag är tillbaka, för jag kommer in. Men generellt så behöver den andra personen inte be om tillåtelse, för att jag skickade honom för att hämta nummer 2, vilket är i sig själv en underförstådd tillåtelse. Och de nämner bevis på det. Hadith al-Isra wal-Mi'raj, när profeten s.a.w. togs upp över de 7 himlarna. När han kom till första himlen så sökte Jibril tillåtelse att man skulle öppna dörren. Och då så sa änglarna som vaktar där, de sa, har du någon med dig? Och då så sa de, ja, jag har Mohammed med mig. Och de lät honom komma in, alaihissalatu wassalam. Så de behövde inte gå till Allah och fråga, har den här personen fått tillåtelse att komma in genom himlen? Utan de visste att Jibril var sänd för att hämta honom. Så det är beviset. Den fjärde saken vi lär oss, att vi ska vara på våran vakt från en mycket ful egenskap. När man väl knackar på dörren eller söker tillåtelse, och det är att man försöker att kolla in eller att lyssna på vad som händer i huset. Någonting som folk inte vill att man ska se, eller vad det nu kan vara. Det är en mycket, mycket ful egenskap som man absolut inte får göra. Och sharia, profeten alaihissalatu wassalam, har med både sitt tal och sin handling bevisat att den här personen har ingen annan än sig själv att skylla på om man skulle sticka ut hans öga. Alltså om en person ställer sig i ditt fönster och kollar in, ja, eller på något sätt kolla in i ditt hem genom fönstret eller dörren eller nyckelhålet eller någonting, så har man rätt att sticka ut hans öga. För det har nämnts i en hadith att profeten alaihissalatu wassalam, han sa att om en person kollar in hos en annan och du kastar en sten på hans öga och han blir blind, så finns det ingen soning för detta. Du kommer inte finna någon straff för detta. وقال من طلع من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يقفئوا عينه. Om en person kollar in i folks hus utan tillåtelse, så är det halal för dem att sticka ut hans öga. Alltså när han gör det, inte att de springer efter honom på gatan. Utan att man liksom gör det när han sitter och kollar in i huset, spionerar i huset. Och han sa också, fala diya wala qisas. Det finns inget straff för den som gör det. Och en gång så var det en man som kollade in i profetens hem, alaihissalatu wassalam. Och han hade ett slags en pil i handen som han höll på och drog genom håret. Och han sa, om jag visste att du kollade så skulle jag sticka in den här i ditt öga. Och man ska söka tillåtelse just på grund av att man inte ska se. Alltså man inte ska se förbjudna saker. Sen säger han i nästa del att man ska söka tillåtelse tre gånger. Och vi nämnde hadithen som bevisar det. Och han nämner också en annan hadith från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Han sa en gång, så satt vi tillsammans med Ansar och Abu Musa kom skräckslagen, eller han var ganska rädd kan man säga. Och då så sa vi, vad är du rädd för? Han sa, Omar beordrade mig att komma till honom. Jag gick till honom och bad om tillåtelse att få komma in tre gånger. Men han gav mig inte tillåtelse. Och då så sa han, sen varför kom du inte in? Och då så sa jag, jag kom och sökte tillåtelse tre gånger, men du lät mig inte komma in. Och profeten, sallallahu alaihi wasallam, har sagt, om någon av er söker tillåtelse tre gånger, men ändå inte får komma in, så ska han gå tillbaka. Och då så sa Omar till honom, du ska hämta bevis för det du säger. Tayyip. Och då, det var då alltså han kom till moskén. Och då så ställde sig Abu Sa'id upp. Han sa, jag är den minsta av er, men jag ska ändå följa med och vittna om det du har sagt. Och Abu Sa'id följde då med Abu Musa och vittnade till Omar att det han har sagt är sant. Jag har också hört det från profeten, alaihi salatu wassalam. Och då så sa Omar, jag tror inte att det är lugnare, men al-hadith an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shadid. Men att berätta hadither från profeten alaihi wasallam är någonting allvarligt. Alltså det är ingenting lätt, utan han ville, den här sunnan ville han bekräfta. Det finns andra tillfällen då han har accepterat från en person. Men det här var någonting som han kanske tyckte att alla borde känna till. Hur kan jag inte känna till det? Så han, därför vill han höra det från en annan källa. Det är helt okej. Och i det här finns det också ett bevis på att en person som är mindre kunnig kan ha kunskap som den kunnigare inte har. Eller hur? Både Abu Musa och Abu Sa'id var mindre kunniga än Umar ibn Khattab. Och den här färgen nämner Ibn Hajar al-Asqalani i Fathul Bari. Så en mindre kunnig kan ha kunskap som en äldre och en stor alim inte har. Och det här är någonting som är välkänt hos Ahlul Ilm. Att man ska ta kunskap från alla. Eller kunskap kan accepteras från alla. Man ska aldrig tänka, jag är för kunnig för att ta kunskap från den här lilla pojken. Om en ung pojke kommer till dig och säger en hadith, och den är autentisk, eller en vers i Koranen, och det är rätt, på rätt plats och rätt tid, så måste du acceptera det. Ett annat bevis på att man kan ta kunskap från någon som är mindre i rang är att profeten Musa a.s. tog kunskap från Khidr alayhi salam, som också var profet. Men Musa alayhi salam var från Ulul Azm, de fem bästa profeterna. Han var den som Allah tilltalade och den bästa profeten under hans tid. Men Khidr hade viss kunskap som Musa inte hade. Så därför begav han sig ut i sökandet av den här kunskapen med Khidr radiyallahu anhu, i sällskapet av Khidr. Och ulema nämner att det är bevis på att man kan ta kunskap från någon som är mindre än en Iran. Tayyib. Allah nämner sen det här med de små pojkarna och slavarna. Att de ska söka tillåtelse tre gånger vid tre tillfällen. Allah säger troende, vid tre tillfällen bör era slavar och de som ej nått puberteten be om tillåtelse före fajr och under middagshettan då ni lättar på klädseln och efter kvällsbönen. Dessa är tre tillfällen ni inte behöver täcka er kropp. Men frånsett från dessa tillfällen så kan ni låta barnen röra sig fritt. Och det är varken någon synd för er eller för dem. De här verserna är också väldigt viktiga. Det är surat al-Nur i slutet och det är 58-59. Allah nämnde här visheten till varför just barnen vid de här tre tillfällena måste söka tillåtelse. Och här är en viktig punkt. Det här gäller barnen som inte är könsmogna. Könsmogna barn måste alltid söka tillåtelse. Och slavar eller slavinnor måste alltid söka tillåtelse innan de knackar på till exempel sovrummet och så vidare. Men den här bestämmelsen gäller barn som inte är könsmogna. De får gå runt i huset som de vill och behöver inte söka tillåtelse förutom vid dessa tre tillfällen. För det är de här tre tillfällena då man oftast tar av sig kläderna, eller hur? På natten, när man sover innan fajr, och under middagen då man, speciellt i arabiska länder, vilar. Och när man vilar i extrem hetta så lättar man på klädseln. Och efter Isha, då man ska gå och lägga sig, lättar man på klädseln. Så de här tre tillfällena ska barn och slavar, om man äger några sådana, söka tillåtelse. De ska knacka först innan det att de får komma in. Men förutom dessa tider så kan ni låta dem vara fritt i huset. Och det här är då de minderåriga barnen. Och sen nämner Sheikhen vissa fawaid, vissa nyttor från de här verserna. Han säger att verserna bevisar att en förälder eller en slavägare måste lära sina barn och sina slavar religionen. Och speciellt de här sakerna som Allah har beordrat. Varför? För Allah Ta'ala tilltalar dem, de vuxna eller ägarna, och säger: troende, låt era slavar eller era barn som inte nått åldern, mognad ålder, söka tillåtelse vid dessa tre tillfällen. Och det här kan de inte göra förutom om de har kunskap. Eller hur? Den här förpliktelsen att söka kunskap vid de här tre tillfällena kan de inte ha om man inte lär dem. Vilket bevisar att det är obligatoriskt att lära dem dessa saker. Och även andra saker i religionen. Verserna bevisar också att det är obligatoriskt att bevara sin aura. Att täcka sin aura. Alltså från naveln till knäna för männen. Och kvinnorna, hela kroppen. Förutom ansiktet och händerna. Förutom för sin man. Eller för nära släktingar. Som far och så vidare. Där kan de visa armarna och hår och så vidare. Och Sheikhen då säger att det här bevisar också att man ska hålla sig borta från ställen där man ser andra människors aura. Eller där de kan se ens egen aura. Som till exempel badhus. Hammamat. Eller ställen där man kanske använder toaletten öppet och så vidare. Offentliga toaletter öppet och sånt. De här ställena ska man undvika. För att här, alla de här verserna bevisar att man inte ska se någon annan människas aura. Eller hur? Och man ska inte heller låta någon se sin aura. Och det här har också nämnts i andra hadifer. Versen bevisar också att det är tillåtet. Och det här är Sa'di. Det är tillåtet att visa sin aura vid vissa tillfällen. Som till exempel när man sover, när man går på toaletten, duschar och så vidare. Som här, de här tre tillfällena. Innan fajr, vid dhuhr och efter isha. Versen bevisar också att muslimerna brukade ha qailula. De brukade vila under middagshettan förr i tiden. Och fortfarande i Saudi så brukar man vila, men det brukar vara mellan, vad säger man, efter strax innan asr brukar folk vila. Men förr i tiden så brukar de vila innan dhuhr typ. Men det är okej, och det är något som är sunna också, att vila på dagen. Qailula heter det. Siesta. Det finns en hadith från Sheikh Albani rahimahullah, håller att vara hasan eller sahih. Han säger: qilu fa inna shayatin la taqilu wa la yaqilu. Att vila på dagen, för shayatin vilar inte på dagen. Så skiljer från dem. Och även forskarna idag säger att det här ger människan, alltså typ 20 minuter ger honom lika mycket styrka som att sova några timmar extra på morgonen. Så det är bra att vila på dagen. Power nap. Okay.
Det var en hadith sist, eller var
det var en hadith. Hadithen bevisar också, eller verserna, att man inte ska låta små barn, och inte stora barn heller, se ens aura. Eller någon annans aura. Det är just därför de ska söka tillåtelse. Vissa kanske tänker att det han är 6 år, han kan se oss nakna i dörren. De ska inte få se föräldrarna nakna. Sen spädbarn och sånt är någonting annat. Men generellt barn som har börjat att förstå saker och ting. Och här tänkte jag nämna vad Ibn Uthaymin nämner i hans förklaring på Riyad al-Salihin. Vart går gränsen? Alla ser Bellar al-Hulm, de som har fått utlösning. Alltså de som har fått våta drömmar. Man förstår från det här att man når al-Bulugh, könsmognad, när man har fått våta drömmar. Och det här är inte, alla nämner det här för det är kanske det mesta, det vanligaste, att folk känner att de är mogna genom att de får en våt dröm. Men det kan också vara på dagen att de får utlösning. Eller det finns andra åsikter som säger att när barnen får grovt könshår så är de mogna. Eller när kvinnorna får mens är de mogna. Eller vissa ulema säger ålder, när de blir 15 så är de mogna och så vidare. Men det alla är överens om är att om de får utlösning så är de mogna. Och även när de blir 15 är de också mogna. Och när kvinnan får mens är hon mogen. Men Ibn Uthaymin, han nämner att det finns barn som ibland, innan det att de har blivit könsmogna, börjar få shahwa. De börjar tänka på kvinnor. Beroende på vilket sällskap de har vuxit upp i. Om ett barn växer upp med perversa föräldrar, må Allah skydda oss, som hela tiden pratar om kvinnor och sex och de är perversa och så vidare, då kommer barnet att anamma det här i sitt liv, eller hur? Och kanske vid 10 års ålder, säger chefen, kommer han springa och kolla på kvinnor och leta efter kvinnor och så vidare. Och det här finns. Jag har hört berättelser om små barn som har springit omkring och nypt kvinnor på brösten och så vidare. Så det finns. Det är Allah alam. I alla fall, om det här är fallet, att man ser att en ung kille som är 9-10 börjar kolla mycket på kvinnor, så ska kvinnor täcka sig för honom. Även om han inte är könsmogen. Alltså inte hans mor, utan andra kvinnor. De ska inte tänka, nej, han är liten. Han är bara 10. Om det är så här så ska de täcka sig för honom. Men om det inte är så, han har växt upp i en religiös familj, säger Sheikhen, där man studerar Koran och man liksom talar om avhållsamhet och så vidare, och han inte bryr sig om det här, då kan man vänta tills han blir könsmogen. Verserna bevisar också att slaven inte ska kolla på hans mästares eller hans ägares aura. Det bevisas också från versen. Den manliga slaven. Men som man får man endast visa sin aura för sin fru eller sin slavinna. Sin kvinnliga slav. Slavinna. Det är tillåtet. Som det har nämnts i en hadith, att visa inte din aura förutom till din fru eller det som din slavinna. Men en manlig slav ska inte se ens aura. Och samma sak, om en kvinna har en manlig slav, så får han självklart inte se kvinnan utan hijab. Versen bevisar också att det är tillåtet att använda barnen i hemmet i lättare arbete. För alla kallar dem för tawafina alaikum. De som ständigt går runt, far fritt omkring. Och de, alltså, de gör era uppgifter, det är underförstått av versen. Att man ger dem uppgifter som passar dem. Alltså man ger dem inte för mycket uppgifter. Vare sig de är barn eller slavar. Tawafina alaikum. Så barn som inte har nått puberteten, vad ska de göra om de vill gå in i sovrummet? Vi tar det en gång till.
Knacka.
När? När ska de be om tillåtelse? Vilka är de här tillfällen? Innan fajr? Vid dhuhr? Ja. Efter isha på natten. Barn som har nått puberteten, när ska de be om tillåtelse? Alltid. Ja. Som gäst hemma hos en annan, när ska du be om tillåtelse? Alltid. Förutom om personen har sagt, kom hem till mig 5. Men det är en tillåtelse. Så det här är mycket viktiga saker som man kanske inte kände till, men som vi måste känna till och respektera, för att på så sätt inte kolla in i folks hem och så vidare. Utan hemmet är något privat, och det är människans borg, människans slott. Och vi ber Allah Ta'ala att bevara oss och att lära oss denna goda moral och etik och att vi ska implementera den i vårt liv. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.